överskriften är in, vad innebär det att tro på skapelsen? Vi ska gå igenom först ett parti med världshistoria som också är frälsningshistoria. Sen kommer ett parti som där vi ska tala om vad det här innebär, vad historien innebär för vår tro och vårt liv. Och till sist också ett kortare parti med konfrontation. Och vi börjar så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och de här orden, den här händelsen, utgör grunden för resten av Bibelns innehåll. Den fortsatta historien visar hur Gud under 6 skapelsedagar utformar skapelsen till att bli en optimal plats för människan att leva på. Och så den 6:e dagen, när allt är klart, så skapar Gud människan till man och kvinna och sätter henne att råda över hela jorden. Det andra kapitlet, det går in mer i detalj på och visar att Adam hade kompetens för den uppgift han hade fått. Och så visar det andra kapitlet också Adams entusiastiska inställning till kvinnan som Gud skapat och fört fram till honom. Och kapitlet avslutas med hur Gud instiftar äktenskapet för deras gemensamma fortsatta liv. Tredje kapitlet visar hur de första människorna blir bedragna av djävulen att forma en allians med djävulen och göra uppror mot Gud. Och konsekvenserna av synden, det brutna förhållandet till Gud och dödens inträde i skapelsen. Men tredje kapitlet andas ändå hopp och framtid. Synden och döden och djävulens makt skulle inte permanentas i skapelsen. Utan en hjälte skulle komma, född av kvinna, och vinna seger över dessa fiender åt oss. Men det skulle kosta honom blod. Fjärde kapitlet visar att Adams och Evas barn föds till deras likhet, alltså som syndare. Ingen behöver lära dem vad synd är eller hur synd utförs, det ligger i blodet. Och när människorna blev fler så började Adam predika och förkunna offentligt allt vad Gud sagt och gjort. Femte kapitlet innehåller en släkttavla från Adam till Noah. Och därmed så innehåller femte kapitlet, det täcker ju hela historien för den första världen, den som gick under i vatten. Så kapitel 6-9 skildrar bakgrunden till floden, människornas ondska och hur omvälvande floden blev för jorden. Och kapitlen visar också hur Gud räddade Noah och hans familj och representanter för alla djur som inte kunde överleva vattenmassorna. Nionde kapitlet slutar med Noas välsignelse av sina söner. Och den välsignelsen över Sem visar att Gud inte hade glömt sitt löfte. Och vi förstår att frälsaren ska komma och frälsaren ska födas i Sems släkt. Tionde kapitlet visar hur folken som kom från Noas söner utbredde sig på jorden efter floden. Elfte kapitlet börjar med att visa hur Gud förbistrade människornas språk och på så sätt så påskyndade han att människorna spreds över jordens yta. Och så sen kom en släkttavla som leder från Sem till Tera som är Abrahams far och så introduceras historien om Abraham. Och utan att på något sätt ändra karaktär så fortsätter den bibliska historieåtergivningen med berättelsen om Abraham, Isak och Jakob. Och i berättelsen om Abraham så sätts ganska snart fokus på Jerusalem. Moriaberg, eller Morialand, det är tempelberget strax norr om Jerusalem så som staden såg ut när David senare intog den. Abraham gav platsen namnet Herren förser. Och det syftar ju på att Herren försåg med ett offerlamm som gjorde att Abrahams ättling gick fri. Och det var på den platsen som Gud ungefär 2000 år senare försåg hela världen med det offerlam som han hade utsett ända från världens skapelse, det som han hade lovat mot den första människan Adam. Och efter händelserna här vid berget där Herren försker, så kommer den fortsatta bibliska historieåtergivningen att på ett eller annat sätt kretsa till kring Jerusalem. Fram till och med apostlagärningarna som visar att evangeliet gick ut från Jerusalem till alla länder och folk. Första Mosebok slutar med att löftets linje nu hade blivit preciserat till Juda. Hungersnöd var den yttre orsaken till att folket flyttade ner till Egypten, eller flyttades ner till Egypten. Den andliga och kanske viktigare orsaken var risken att de annars skulle anta kananeisk religion. Det blev så som Herren hade förutsagt för Abraham när Herrens löftesförbund bekräftades, när Herren slöt förbundet med Abraham. Folket fick bo i Egypten 400 år. Där blev de ett stort folk. Och under tiden hade amoreerna som bodde i Kanans land under Guds tålamod gjort sig mogna för straff. Moseböckerna fortsätter med att visa hur Herren med mäktiga gärningar och under förde folket ut ur Egypten och slöt förbund med dem på Sinai. Och förbundet på Sinai, det syftade till att lära folket, inpränta i folket deras behov av en frälsare och vad han skulle göra när han kom. Tabernaklet i öknen, det stod som det var centrum för gudstjänsten, och tabernaklet fortsatte att användas ända fram till det att Salomo byggde templet i Jerusalem. Och då blev cirkeln så att säga sluten i en första loop med historien om Abraham och berget där Herren förser. Förbundet på Sinai innehöll också många lagar och stadgar för nationen, för att de inte skulle leva så att de gick under som folket gjort före floden, eller som amoreerna nu hade gjort i Kanans land. Mose ledde folket under uttåget ur Egypten, och ökenvandringen, eller egentligen Herrens ängel, gick före dem och ledde folket. Josua ledde folket under intåget i Kanans land, eller rättare sagt, befälhavaren för Herrens här ledde folket och visade att intåget skedde under gudomligt befäl. Och Josua bok slutar så med förmaningar av folket sedan landet hade fördelats bland Israels stammar. Jerusalem blev dock inte intaget och erövrat förrän David gjorde det långt senare. David, han var en krigsman, och Herren tillät inte att han byggde templet. Men under fortsättningen av sitt liv så samlade han byggnadsmaterial, och då blev han son Salomo som byggde templet. Och när templet sedan invigdes så fyllde Herrens härlighet templet. Under David och Salomos tid så hade riket maximal utbredning. Men efter Salomo så delades riket i två delar. Det större nordriket, eller de 10 stammarnas rike, och så sydriket, eller Juda, med Jerusalem och templet. Nordriket leddes utan undantag av ogudaktiga kungar, olämpliga att leda Guds folk. De förledde folket till avfall. Och därför gick riket under 722 före Kristus. Folket i Samaria intogs av den assyriske kungen Sargon, och folket fördes bort i fångenskap för att aldrig mer återvända. De 10 stammarnas, de försvinner ut ur historien. Allt i enlighet med villkoren för folket i Mose lag. Judarik, eller sydriket, leddes av gudfruktiga och ogudaktiga kungar om vartannat, och därför höll riket ut lite längre. Hiskias och Josias reformationer uppsköt straffet över ett avfallet folk, men kung Manasse begick synder som Gud inte mer ville förlåta när han fyllde Jerusalem med oskyldigt blod och åkallade hela himmelens härskara. Men som sagt, Josias reformation uppsköt straffet till en tid, men Josias efterträdare på tronen satte punkt för sydriket med sin ogudaktighet. Jerusalem förstördes, templet brändes 586 före Kristus, och nu hade Gud rått och styrt över riken och stormakter. 612 så föll Nineve efter 3 års belägring, och nu var det babylonier och meder som hade makten. Allt för att Guds profetier skulle gå i uppfyllelse. Så 586 så förstördes templet. 70 år hade Jeremia profeterat för fångenskapen, och så blev det. För löftets skull så lät Gud den rest av folket återvända. Templet blev återuppbyggt, eller templet blev uppbyggt, men långt ifrån en så ståtlig byggnad som Salomo hade byggt. Och när uppenbarelsen avslutas, då är Abrahams ättlingar återigen på plats i Jerusalem, vid berget där Herren förser. Och Daniel tecknar historien i profetiska ord och rätt detaljerat fram till frälsarens återkomst. Och så när den gammaltestamentliga uppenbarelsen avslutas med testamentets sista bok, så kommer förutsägelsen om Johannes döparen som ska gå omedelbart före Herren och bereda väg för honom. Och invävt i historieskrivningen så går löftet och förutsägelserna om frälsaren som var utlovad, Messias, Herren. Och förutsägelserna, de blir allt mer detaljerade, och vi får många nya detaljer för att identifiera honom under kung David och profeten Jesaja. Och de här förutsägelserna i Gamla testamentet knyter uppfyllelsen till specifika platser i landet, exempelvis Betlehem eller hedningarnas Galileen, och de politiska förhållandena. Och på ett helt otroligt, helt underbart sätt så passar sig Jesus in i ett mångfacetterat pussel. Så vi ser hur fantastiskt han uppfyller alla profeternas förutsägelser, och vi förstår att Gud styr. Han styr över riken, han styr över kungar, han styr också över enskilda människors liv. Så Bibeln innehåller en sammanhållen historisk återgivning från första Mosebok genom Nya testamentet till och med Apostlagärningarna. Och den återgivning, den historisk berättelse som visar hur Gud förberett och fullbordat sin frälsningsplan, allt i enlighet med det första löftet det han gav till den första människan, Adam. Och den gammaltestamentliga historieåtergivningen fortsätter med evangeliernas redogörelse hur Jesus fullbordat världens frälsning, den som Gud uppenbarat för Adam. Och evangelierna, det är ju historia i dess mest trovärdiga form, berättat av samstämmiga men oberoende ögonvittnen, nedskrivna i skrivna dokument, ett vittnesbörd i nära anslutning till händelserna. Och det finns knappast några historiska händelser som är så väl omvittnade. Jesus var tvungen att gå upp till Jerusalem. Det sa han när han blev varnad medan han var kvar i Galileen. För det passar inte att en profet blir dödad någon annanstans än i Jerusalem, sa han. Och det var på berget där Herren förser som han skulle bli utsedd som offer för världens synder. Det var på berget där Herren försker som Pontius Pilatus dömde honom. Och det här, den här händelsen, Kristi korsdöd under Pontius Pilatus, det är en väl verifierad historisk händelse. Jesus uppstod, han lämnade en tom grav, så som var förutsagt i skrifterna om honom. Det och den helige andes gåva gav lärjungarna ett nytt mod. Och från Jerusalem gick evangeliet ut till alla världens länder och folk. Och apostlagärningarna är liksom en reseskildring som visar hur evangeliet gick ut från Jerusalem. Och allt det här, det är en enda sammanhållen historisk skildring från början till slut. Från den första händelsen som skildras så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Till den sista som skildras så här. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt. Han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Så det är samma historiska återgivning. Men omfattningen av informationen är ju mycket mer begränsad till jämförelsevis extremt små detaljer när vi får veta att Paulus själv hyr sin bostad i Rom under två år jämfört med den historiska uppgiften i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Sen får vi ytterligare historiska uppgifter i breven om personer och händelser, men om vi sätter punkt för den egentliga historien återgivningen i Bibeln med apostlagärningarna, då ser vi en enda sammanhållen historisk berättelse från det första, att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, till och med att Paulus hyr en egen lägenhet i Rom under två år. Och det här är berättelsen om hur Gud handlat med verkliga personer från Adam och Eva till apostlarna och medlemmar i de kristna församlingarna i Jerusalem och mindre Asien och Rom. Och det är ju av avgörande betydelse hur vi uppfattar Bibelns första 11 kapitel. Allt som sen följer är ju en sammanhängande historisk berättelse som förutsätter att även de första kapitlen är historia. Ja, vi kan säga att hela historieåtergivningen, alltså även den som uttrycks i profetier och bilder om framtiden och världens slut, förutsätter att de första kapitlen i Bibeln är verklig historia. Om Bibelns första kapitel inte är historia, ja, då faller ju allt det andra som ett korthus eller som ett hus byggt på lösan sand, om vi får låna en bild från en av Jesu liknelser. Om de första kapitlen inte är verklig historia, så blir ju Bibelns värde i bästa fall, och då säger jag i bästa fall, i höjd med liberalteologernas skattning. Den kan ge uppslag för givande samtal. Den kan ge uppslag till givande möten mellan människor, men inte mer. Och hur vi betraktar de första kapitlen i Bibeln är ju av avgörande betydelse för vår tro och vårt liv. Nya testamentet visar tydligt hur vi ska betrakta de första kapitlen i Bibeln. Berättelsen om Jesu liv börjar med en sandtavla. Och då tänker jag på sandtavlan i Lukas, som via kända och mindre kända personer i Gamla testamentet går tillbaka på den första människan, Adam. Och vad är före Adam? Gud, son av Gud. Och Adam är lika mycket en historisk person, en verklig person, som Abraham eller kung David. Jesu återgivning av äktenskap och skilsmässa grundar sig helt på återgivningen i Bibelns första andra kapitel. Att Gud skapat människan till man och kvinna och att han har instiftat äktenskapet. Och Jesus betraktar det som historiska händelser. Och så är vi till Bibelns huvudbudskap om Guds frälsningsplan. Hur han förbereder och genomför den genom att sända sin son till försoning för världens synder. Ja, då var det ju Adams handlande som gjorde det nödvändigt. Första Moseboks tredje kapitel berättar vad som hände steg för steg när djävulen bedrog våra första föräldrar till synd. Och som en parentes kan här nämnas att den relation som Gud redan upprättat och etablerat när han skapade kvinnan gjorde att mannen stod som ansvarig fast de hade gjort gemensam sak. Paulus undervisning om relationen mellan man och hustru i familjen och man och kvinna i kyrkan grundar sig helt på den relation som Gud upprättat mellan Adam och Eva vid tiden för skapelsen. Så också den undervisningen förutsätter ju att skapelseberättelsen är verklig historia. Berättelsen om syndafallet hade extremt stora konsekvenser för hela mänskligheten, ja för hela skapelsen. Vi var alla inneslutna i Adams fall. Och då talar vi om en verklig historisk man som skapades av Gud, som skapades till Guds avbild, helig och rättfärdig, men stod som ansvarig för ett uppror mot Gud som gjorde att han förlorade sin helighet och rättfärdighet. Så att alla hans avkomlingar sen föds till hans likhet, syndare av naturen, och underkastade syndens konsekvenser, som är döden. Om Adam inte var en verklig historisk person, så finns det ur kristens synvinkel ingen vettig förklaring till syndens inträde i skapelsen. Alltså syndens och dödens orsak och dess konsekvenser. Och om mänskligheten inte fallit ur Guds nåd genom Adam, så kan den inte heller bli frälst av nåd genom Jesus Kristus. Paulus skriver så här: eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Och den här parallellen, den är extremt viktig för att vi ska förstå frälsningen. Alltså Adam som huvudet för en fallen mänsklighet och Kristus som huvudet för en återlöst mänsklighet. Och Paulus han förklarade så här i Romarbrevets femte kapitel, och nu ska vi ta tid att gnugga in det, riktigt gnugga in det precis som Paulus gör. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sån överträdelse som Adams, alltså genom ett brott mot ett specifikt uttalat bud. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Och inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endas synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, hur mycket mer ska inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad. Så om Adam inte var en verklig historisk person, den första människan, som handlade precis så som det berättas om i Bibelns tredje kapitel, med de konsekvenser som där finns redovisade, så faller ju hela frälsningshistorien som sen följer i Bibeln som ett hus utan grund. Och vi kan säga så här, att om inte Bibelns första 11 kapitel är verklig världshistoria, då blir ju resten av Bibeln precis så meningslös som liberalteologerna påstår. Och de uppskattar, och vi uppskattar ju också, ett givande samtal om möten mellan människor. Men det behöver man ju faktiskt inte Bibeln till. De första kapitlen i Bibeln svarar på några grundläggande frågor kring vår existens och meningen med livet. För det första, var kommer vi ifrån? Vad är vårt ursprung? Vad är ursprunget till de olika folkslagen, de olika språken, folkens spridning över jorden? För det andra, varför finns vi till? Finns det någon högre mening med det här livet? Varför dras mänskligheten med så svåra problem? Synd och frälsning, är det viktigt? Är det någonting som är viktigt? Är det någonting som angår alla människor? Och vad, för det tredje, vad händer med oss när vi dör? Finns det ett liv efter döden? Och de första kapitlen svarar bara indirekt och antydningsvis på den här sista frågeställningen. Men allt eftersom uppenbarelsen i Bibeln fortskrider så får vi ju svar även på de frågorna. Men grunden för de svaren finns ju i de första kapitlen. Ta bort de första kapitlen. Säger det är bara en symbolisk berättelse. Det är myt. Och allt det andra faller. Så Bibelns första kapitel, första vers, börjar med att svara på den första frågeställningen om vårt ursprung. Och så sen när vi läser vidare, när vi har kommit till 11 kapitlet, då har vi ju hela svaret, komplett. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det lär oss att Gud är en, och att han existerar före och utom skapelsen. Han är gudomlig, han är evig. Vi lär oss att universum har en början, och att det är Gud ensam som är orsak till denna början. Utan honom har ingenting blivit till av det som är till. Och vi förstår att han är allsmäktig och att han är vis som kan skapa något sånt. Och när vi sen ser hur han utformar skapelsen under 6 skapelsedagar, så förstår vi också att han är oändligt god. För han utformar skapelsen, hela skapelsen, för människan. Han utformar den till en optimal plats att leva på för oss. Och så instiftar han ordningar till människans bästa. Och Guds välsignelse och gåva till våra första föräldrar, var fruktsamma och föröka er. Det kan vi kalla ett skaparord med fördröjd verkan. Och i kraft av den välsignelsen så kan ju vi, du och jag, utbrista med psalmisten i 139:e psalmen. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Och tron på skapelseberättelsen i Bibelns första kapitel, alltså att en historisk redogörelse med klara och tydliga ord, utan bildspråk, gör att vi kan bekänna den första trosartikeln med Luther i Lilla katekesen. Säg nu att de första kapitlen är en symbolisk berättelse som är förenlig med utvecklingsläran. Och du har tagit bort grunden för vår bekännelse. Ja, då kan vi faktiskt stoppa katekesen i soporna. Och för övrigt så är det ju svårt att föreställa sig hur man skulle kunna utforma en skapelseberättelse mer i strid med utvecklingsläran, in i minsta detalj, mer i strid med utvecklingsläran än vad Bibelns första kapitel är. Och så långt frågan om mänsklighetens ursprung, och så ska vi till nästa frågeställning om varför vi är här. Bibelns andra kapitel griper tag om det sista som berättas i det första kapitlet och förklarar lite mer detaljerat om händelserna i den sjätte skapelsedagen. Före det att kvinnan skapades så förde Gud fram alla djuren till Adam för att se vad han skulle kalla dem. Och så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Och med tanke på mångfalden levande varelser som Gud skapat, så tänker man att det här borde ha tagit mer tid, en del av en dag. Men förmodligen så är det här en tentamen, ett prov i naturkunskap som gäller de olika slagen av djur och fåglar som Gud hade skapat. Och att ge namn åt någon, det innebär i en hebreisk kontext att känna dess väsen, natur och egenskaper. Och att Gud såg vad mannen skulle kalla djuren, det var ju ett viktigt prov. För människan var ju ändå satt där att råda över hela jorden. Adam, han fick högsta betyg i naturkunskap, högsta betyg i ekologi, för även resultatet av det här provet är innefattat i utvärderingen av den sjätte dagen. Se, det var mycket gott. Så Adam, han var den första och sannolikt enda verkliga vetenskapsmannen som hade en fullständig förståelse över de levandes funktion. En fullständig förståelse över ekosystemets komplexitet. Ordet bevara är viktigt i det här sammanhanget. Adam blev satt till att odla och bevara den trädgård som Gud hade planterat. Och en parallell kan väl dras till dagens perverterade människor som utrotar liv utan att ens veta vad det är man utrotar, och förstör ekosystem utan att ens fatta vad det är man förstör. Så den här berättelsen om hur Adam gav namn åt alla levande varelser och blir satt i Edens lustgård för att odla och bevara den, säger ju någonting om varför vi är här. Och nästa svar på varför vi är här får vi när vi läser om hur äktenskapet är grunden för förhållandet mellan man och kvinna i en perfekt syndfri värld, och hur äktenskapet ska vara grunden för familjen och mänsklighetens framväxt. Vi har redan sagt att Jesu undervisning om äktenskap och skilsmässa förutsätter att Bibelns två första kapitel är verklig historia, en historisk redogörelse. Gud har instiftat äktenskapet. Han instiftade äktenskapet. Och när det sägs att en man ska hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött, så innebär det att Gud har satt gränser för den sexuella gemenskapen mellan människor. Den ska finnas enbart mellan en man och en kvinna förenade i äktenskap, alltså mellan man och hustru. Men först ska en stark relation byggas. När det heter att en man ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, så innebär det att det starkaste band som man annars känner mellan människor, det är mellan föräldrar och barn, ändå inte ska vara starkare än det mellan man och hustru, om allt fungerar så som Gud vill. Och när det heter att mannen ska hålla sig till sin hustru, då innebär det att de ska ha ett sånt innerligt förhållande till varandra, så att de först när de fungerar tillsammans kan utveckla sin fulla potential. Inget förtryck alltså, inget mästrande, inget utnyttjande, utan en kärleksfull, uppoffrande gemenskap som lockar fram det bästa av de båda. Och där, mellan man och hustru, förenade av Gud i äktenskap, ska den sexuella gemenskapen finnas. Där hör den hemma, inte utom och vid sidan av den. Och det här, det innefattas också i utvärderingen av den sjätte skapelsedagen ser det var mycket gott. Och därmed har Gud utformat det mänskliga sociala livet och samhället med äktenskapet mellan man och hustru i centrum, och därmed är familjen grundad, och ur föräldrarnas auktoritet är sen all överhet härled. Allt det här, förvaltningen av hela jorden, mannens ansvar, mannens och kvinnans förhållande till varandra, äktenskapet som grunden för familj, samhälle och i förlängningen överhet, allt det här hör till Guds goda skapelseordning. Om skapelseberättelsen var en symbolisk återgivning och inte en historisk, om Adam inte var en historisk person som fick det ansvar som han fick, om Gud inte instiftat äktenskapet precis så som det berättas om i andra kapitlet, ja, då har ju ingenting av det här någon som helst relevans för dagens människor. Ja, då skulle ju de här värderingarna bara gälla kristna som har kommit överens med varandra att de här värderingarna, det ska gälla för oss. Men Nya Testamentet säger något annat. Den som avvisar detta avvisar alltså inte en människa utan Gud. Och så på frågan om varför vi är här, så ska vi se på vad tredje kapitlet ger för svar. Av de första kapitlen så får vi ju ett utförligt svar på många av livets områden. Gud skapade människan till sin avbild. Det innebär att de skapades heliga och rättfärdiga. De hade förmåga att ha gemenskap med Gud. De vandrade med Gud. De kommunicerade med honom. De förstod hans vilja. De hade förmåga att utföra hans vilja. De tjänade honom i helighet och rättfärdighet. Men det här var inte tvingande. De gick inte omkring som programmerade robotar, utan de hade en verklig fri vilja. Adam hade en verklig fri vilja att tacka Gud eller att inte tacka. Att lyda Gud eller att inte lyda. Att tjäna eller att inte tjäna. Att frukta och älska Gud över allting eller att göra uppror. Och han valde det senare med tragiska konsekvenser. Så vi förstår med all tydlighet att människan till skillnad från djuren har ett moraliskt ansvar. Gud är skaparen. Han är herre över sin skapelse. Han har skapat den efter sin design. Han har gett allt skapat sina bestämda uppgifter. Människan han gett sina bud och ordningar. Och eftersom hon är skapad med ett moraliskt ansvar, så har han också rätt att kalla henne inför sig för att ställa henne till svar, för att hon ska göra räkenskap. När Adam efter syndafallet försökte komma undan sitt ansvar genom att gömma sig bakom en buske, så kallade Gud på honom. Var är du? Och frågade sen, har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Och som vår skapare så har han rätt och makt att ställa oss till svars för hur vi levt det liv som han har gett oss. Och för Guds stora godhet, det som vi lär oss i första trosartikeln, för Guds stora godhet och livets gåva borde vi tacka och lova, tjäna och lyda honom. Men vad vi borde göra och vad vi gör är många gånger två skilda saker. Bibeln visar hur människor allt sedan syndafallet fortsätter göra uppror. Men den dag Gud kallar kommer de flesta att vilja gömma sig. Och då inte bakom en buske eller bland träden i en trädgård, utan säga till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Men Gud har uppenbarat för oss att vi behöver inte komma i den situationen. Det är faktiskt det onödigaste som finns. De 10 buden, så som vi har dem i Luthers lilla katekes med förklaringar, gäller alla människor i alla tider. Det går inte att säga att det är det bud som bara gäller kristna som har kommit överens om de värderingarna. Syndafallet var visserligen uppror mot ett speciellt bud som Gud hade gett Adam. Men läser vi det fjärde kapitlet så förstår vi att Gud dömer synd mot de 10 buden redan då synden uppstår i hjärtat. Och vid den tiden fanns ju inte lagen skriven av Guds finger på stentavlor, men den fanns skriven i människans hjärta. Alla som inte har den uppenbarade lagen som skrevs på stentavlor ska dömas efter den lag som är skriven i deras hjärta. De 10 buden ger klart och tydligt uttryck för Guds vilja, och den finns skriven i människans hjärta allt ifrån skapelsen. Den blev fördunklad med syndafallet, men inte helt utplånad. Och vi lär oss i Johannes 5 kapitel att människosonen har fått makt att hålla dom. Det kommer en tid då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, det som har gjort ont ska uppstå till dom. Så då kan vi säga så här, kristna värderingar eller buden gäller ju inte bara kristna. Så skulle det vara om skapelseberättelsen vore en symbolisk berättelse, inte en historisk återgivning. Men nu är det historia och buden gäller alla. Och efter denna lag, skriven eller oskriven, klart uppenbarad eller dunkelt anad i hjärtat, ska alla människor dömas. Och skaparen har rätt till sin skapelse. Det är han som har designat den. Det är han som har skapat oss. Det är han som har gett oss livet. Det är han som har satt gränser för hur vi ska leva vårt liv. Och det är han som en dag ska ställa oss till svars. Så återvänder vi till berättelsen. Gud kallade på mannen och sa: "Var är du? Har du ätit av det träd som jag förbjudit dig att äta av?" Men väl medveten om sin skuld så försökte han komma undan straffet, nu genom att skylla ifrån sig. Och vi kan tänka på att Adam var den främste av alla människor. Han var bättre, han var starkare, han var kunnigare, han var intelligentare än någon av sina avkomlingar. Och kunde han inte hålla sig undan, vilken människa kan då hålla sig undan när Gud kallar och frågar: "Var är du?" Adam skulle ju döden dö. Men istället för att direkt förvandla honom till en kolhög så visade Gud en flyktväg. Hur han skulle fly undan straffet. En flyktväg designad av Gud själv. Det var en väg som inte innebar att han skulle försöka rädda sig själv, utan istället skulle han bli räddad. Gud skulle visa sig rättfärdig genom att verkställa det dödsstraff som han hade hotat med. Men straffet skulle bäras av en ställföreträdare. Gud utlovade en hjälte som skulle födas av kvinna och utföra det som Adam inte kunde, det som han inte förmådde. För nu krävdes det en gudomlig gärning. Kvinnans avkomling skulle krossa ormens huvud, det vill säga återlösa hela mänskligheten från alla synder, från döden och djävulens makt. Men det skulle kosta honom blod. Han skulle själv bli huggen i hälen. Och slutet av fjärde kapitlet visar att Adam började offentligt förkunna detta löfte när människorna blev fler på jorden. Guds vilja från första början, det är att vi ska tro på den han har utlovat och så vittna om det, om honom. Det är den uppgift som Guds folk har haft från första början genom hela historien. Och vi har den uppgiften nu tydligare än någonsin, nu när världen går mot sitt slut. Och vi har Jesu uttryckliga missionsbefallning. Grunden för andra och tredje trosartiklarna, så som vi bekänner dem i katekesen, finns ju redan här i Bibelns första del. Ryck bort de 3 första kapitlen, eller rättare sagt ryck bort de 4 första kapitlen ur Bibeln och säg att det är bara en symbolisk berättelse, inte en historisk. Ja, då har du ryckt undan grunden för hela Bibelns innehåll och för Bibelns huvudbudskap om frälsningen, om Kristi ställföreträdande frälsningsverk. Ja, då kan vi ju faktiskt stoppa både Bibeln och katekesen i soporna. Som vi tidigare sagt, om Adam inte är en historisk person, den första människan vars fall blev mänsklighetens fall, så blir inte mänskligheten heller upprättad av den andra Adam, Jesus Kristus. Det tredje kapitlet svarar bara indirekt på den tredje frågeställningen. Vad händer med oss när vi dör? Finns det ett liv efter detta? De första två kapitlen visar att döden inte fanns i Guds goda skapelse. Döden tillhör inte Guds design för skapelsen. Och döden är absolut inget som är nödvändigt för ett perfekt fungerande ekosystem. Det tredje kapitlet visar att döden kom in i världen som en konsekvens av Adams synd, dock med ett hopp. Gud lovade en frälsare som skulle ställa allt till rätta igen. Och därmed sägs det indirekt att den kroppsliga döden sätter inte punkt för en människas existens. Personen upphör inte existera när kroppen vänder tillbaka till jord igen. Människan består inte bara av stoft. För så här heter det när Adam blev skapad. Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Och fortsättningen av Bibeln visar att själen är odödlig. Och det ska komma en dag när alla som är i gravarna ska höra människosonens röst och gå ut ur den. Döden fick långtgående konsekvenser för skapelsen, men inga positiva. Det heter i Romarbrevet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Men också den med ett hopp om att bli befriad från sitt slaveri under förgängelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han la allt under förgängelsen på grund av synden. Men på grund av det första löftet så kan vi se fram emot den dag då Gud i sin makt ska skapa nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Vem är naiv? Naturalismen, alltså den metafysiska naturalismen som filosofisk åskådning, utgår från att allting existerar. Allt som existerar har naturliga förklaringar och inget övernaturligt existerar. Och materialism och evolutionism, det är ju varianter av naturalism. Och det behövs en mycket stark tro för att omfatta den filosofin. Från deras synvinkel så ser de på oss som mycket naiva, vi som tror på skapelsen. Och vi ser ju på dem på motsvarande sätt egentligen. Bibeln kallar dem dårar som undertrycker vad man kan veta om Gud utifrån det som han har skapat. Majoriteten av dagens forskare omfattar naturalismen och den tillämpas på många områden i samhället där den kommer i direkt konflikt med vad Bibeln lär. Så vi lever nu i ett samhälle som på många sätt gör uppror mot skaparens syfte med sin skapelse och gör uppror mot de ordningar som Gud har lagt ner i sin skapelse. Och människans uppror mot Gud har följt precis samma mönster genom hela historien ända från första början. Tanken, föreställningen att man vinner på att trotsa Gud. Så vem är naiv? Naturalismen tror på spontan livsalstring, fast det aldrig har kunnat iakttas. Ska man vara en ärlig vetenskapsman så ska man väl syssla ändå med det som kan iakttas, det som hör till verkliga livet. Men Överallt där vi finner former av liv, där är det ju alstrat av det liv som redan existerar där. Ingen har någonsin iakttagit spontan livsalstring ur död materia. Naturalismen ser på den komplexa informationen i arvsmassan som någonting som har successivt tillkommit genom ändringar i arvsmassan, mutationer. Vad vet vi om mutationer? Jo, mutationer förstör information. Och många leder ju till individens död. Några är till synes utan konsekvenser och inte föremål för naturligt urval. Trots det ser man mutationer i kombination med det naturliga urvalet som motorn bakom den mångfald liv som vi ser idag. En mångfald som för övrigt i snabb takt minskar med dagens rovdrift av skapelsen. Fossila fynd ger ju en berättelse, ger ju ett vittnesbörd, men det är ett vittnesbörd om död och förlust av mångfald, inte en berättelse om tillkomst av liv. Och människans förvaltning av skapelsen fortsätter ju precis samma tema. Naturalismen betraktar döden som någonting positivt, för döden rensar ut svagare individer innan de har kunnat reproducera sig, med följd att starkare individer får tillfälle att föra sina gener vidare. Och att det naturliga urvalet skulle ens existera och att det skulle fungera på det sättet har ju heller inte kunnat iakttas eller verifieras. Och naturalismen, ja, det kan man säga, det är en blind tro. De tror utan att se. Och så har de mage att kalla oss naiva. Vi erkänner ju i alla fall att vi tror på det vi inte kan se. Men vi har ju god grund för det. För genom historien har Gud visat att vi kan lita på hans ord och löften. Det har han visat med mäktiga tecken och under. Det största är att Jesus led och dog under Pontius Pilatus och uppstod på tredje dagen, allt enligt skrifterna. Naturalismen ger människorna en till synes rationell grund för att kasta av sig de fjättrande band som de upplever att Guds bud och trosartiklarna är. Och när vi läser vilken glädje vi har i trosartiklarna så blir vi ju förvånade över att man kan uppleva det som fjättrande band som man vill kasta av sig. Naturalismen ger människorna argument för att leva som sin egen herre utan något som helst ansvar inför Gud. Leva efter den här satsen. Man vinner på att trotsa Gud. Men som sagt, Människosonen har fått makt att hålla dom. En dag ska alla som är i gravarna höra hans röst och gå ut ur dem. Varje människa ska få höra de här orden. Var är du? Och då ska det inte gå att gömma sig. Ska inte gå att gömma sig under klippor och berg. Eller i havets djup, för också havet ska ge igen sina döda. Men Bibeln betygar, ingen som tar sin tillflykt till honom kommer någonsin på skam. Så Människosonen kommer i vilket fall som helst att få sista ordet. Han har redan uttalat sig om tillförlitligheten i Bibelns historiska berättelse, historiska redogörelse. För han har sagt, förr ska himmel och jord gå under en minsta prick i lagen. Och därmed sätter vi punkt för det här och mer om konflikten mellan skapelsetro och evolutionism kommer ju i Peters föredrag imorgon. Men jag tror att det även kommer att beröras i de andra föredragen. Så tack för er uppmärksamhet. Nu får ni ställa er upp så ska vi sjunga de tre sista verserna då i psalm nummer 11.